Välkommen tillbaka till Spoiler Alert-podden med mig, Erik Ekström.
Och med mig, Oskar Gyllenhammar. Du får ursäkta. Vi har tagit om det här introt nu 8 gånger har jag fått till.
Där vi är lite ringrostiga. Vi har varit borta ett par veckor. Livet har kommit emellan.
Yes.
Och vi kommer inte diskutera Black Mass som vi sa i slutet på förra avsnittet. Utan vad ska vi prata om istället, Oskar?
Ja, precis. Vi ska prata om en dokumentär, en Netflix-dokumentär vid namn Cowspiracy.
Ja, det är väldigt spännande och en dokumentär som det snackas väldigt mycket om just nu. Med all rätt, skulle jag vilja säga.
Ja, verkligen. Och det kommer vi till lite längre in här. Men det kändes som sagt då lite mer relevant att ta upp den här veckan än vad det var att köra Black Mass.
Ja,
men vi kör väl ett avsnitt om den ändå längre fram.
Det kommer vi göra. Den ligger definitivt på min to-do-lista över filmer jag vill se. Mm. Det vi kan säga om den här podden är att vanligtvis så den heter Spoiler Alert, och vanligtvis så rekommenderar vi inte att ni kanske lyssna på hela avsnittet om ni inte vill ha spoilers. I det här fallet så går det alldeles utmärkt att lyssna på podden innan ni tittar på dokumentären.
Precis.
Det är en mer informativ dokumentär och vi hoppas att ni blir taggade av att lyssna på det här och vill se den.
Precis, för vi kommer, det går inte att låta bli. Det här är ju mer, den här filmen kommer inte gå att analyseras riktigt på samma sätt som en vanlig spelfilm. Eller The Jinx till exempel, som vi, alltså första avsnitt. Så det kommer kretsa ganska mycket kring den fakta som presenteras i filmen. Mer om vad den vill säga och budskapet och så vidare. Och vi kan ju inte alla siffror och så vidare. Så jag menar, att lyssna på det här först, då kommer det kännas helt fantastiskt att se filmen sen. Och få liksom en riktig kött. Lektion i vad det här nu handlar om.
Köttig, där fick du till det.
Ja.
Ja, det blir en sån mini-spoiler här. Ja. Vad det kan handla sig. Cowspiracy.
Mm-hmm.
Väldigt, vad ska man säga? Ett väldigt finurligt namn.
Verkligen.
Men väldigt, väldigt passande. Så, ska vi förklara lite vad den här dokumentären handlar om?
Vi kan väl kicka igång faktarutan först då.
Då kör vi faktarutan.
Cowspiracy. En dokumentär av Kip Anderson och Keegan Coon. Exekutivt producerad av Leonardo DiCaprio. Kött- och mejeriindustrin är globalt sett den enskilt största miljöboven. Men tystnaden om detta från världens miljöorganisationer är obehagligt påtaglig. Varför det? Detta försöker Kip Anderson nysta ut i denna Netflix-dokumentär. Och under resans gång får vi lära oss en hel del häpnadsväckande fakta.
Vad känner du då? Vad är dina första reaktioner när du har sett den här dokumentären, Oskar?
Ja, det är ju svårt att inte vilja ändra hela sitt liksom, liv efter att ha sett den här dokumentären. Den lämnar ju ett väldigt starkt intryck i det att jag känner att jag lever inte ett liv som är bra för den här planeten. Och då snackar vi inte om att jag åker taxi och bil och båt på sommaren och
flyger
på semestern, utan jag käkar kött.
Ja.
I massor. Jag käkar bacon, jag käkar kyckling, ägg, mjölk, grädde, ost.
Vi skulle kunna påstå att du älskar kött, Oskar.
Nej, inte längre.
Ja, det gör du väl?
Aldrig mer äta kött.
Nej, vågar du lova sånt?
Nej, men det är lite sådana känslor jag får av att se den här filmen. Och jag trodde ju först att det här var en film som behandlade hur man behandlar djur.
Ja.
Jag tänkte, ja, nu kommer det att handla om köttindustrin och hur illa behandlade djur när det kan vara obehagliga scener.
Ja, men eller hur? Man har man sett några sådana här så blir man ju lite så här, orkar jag verkligen?
Mm.
Orkar jag sitta och titta på de här stackars djuren som lider och
bor på en kvadratmeter fast de är två.
De bor på varandra och typ de ligger på sina döda vänner. Ungefär.
Precis.
Nej, det är ju hemskt.
Och det är ju inte det här handlar om.
Utan nej, och där måste jag faktiskt säga, nu har jag ju sett, som de flesta säkert har råkat se, någon av de här dokumentärerna angående djurhållning. Och det kan jag säga direkt att det här ger inte samma känsla. Du säger att du får en olycklig känsla, men det är inte riktigt på samma sätt. Det är inte det här djupa ångestkänslan. Det här att du mår verkligen dåligt.
Nej, exakt. Utan det här handlar mer om... Jag känner snarare att jag får en... kämparglöd. Jag känner, nu jävlar ser vi till och fixa det här. Alltså.
Det är lite mer så här, shit.
Aktivisten inom mig väcks till liv.
För mig personligen så känns det mer så att, wow. Jag tänker mer på hur jag lever. Och sen kan man ju hoppas kanske att, ja, att folk tittar på det här och får samma känsla som jag. Man börjar fundera på ifall man borde göra en förändring helt enkelt. Men sitta och, du vet, som aktivist och peka på folks tallrikar och vad de äter.
Nu tar du det ordagrant. Jag menar inte att jag blir...
Det är ett laddat ord.
Ja, det jag menar när jag säger att min inre aktivist, då menar inte jag att jag kommer att bli aktivist, djurets aktivist. Det är inte det handlar om. Nej. Utan jag menar just att de mekanismerna som gör att folk blir aktivister... Det är
du
de
förstår
mekanismerna
helt plötsligt
växer
den...
till liv liksom, att man känner jag blir helt engagerad i hela, jag känner börja se saker i samhället liksom, det här är inte klokt, det är det jag tänker på, det är det jag drömmer om, hela mitt liv kretsar kring det här i några dagar.
Men där har vi problemet. I några dagar, du satte verkligen punkten på vad som oftast händer. Det finns en annan dokumentär som även handlar mer om hälsoeffekterna av att äta kött. Mm. Som heter Forks Over Knives. Finns även den på Netflix. Och den här är ju brutal. Alltså, det är verkligen en sån här dokumentär där du mår dåligt. Och du vill ju bli vegan omedelbart. Alltså, när du tittar på den här. Men sen så går det några dagar. En månad kanske. Och den här liksom bleknar lite i minnet.
Ja, men då ska jag också säga, jag såg ju den här filmen för första gången, om det var första dagen den lades upp på Netflix, och nu har vi sett om den igen då ikväll inför det här. Och ändå, från att jag såg den filmen och fram tills idag, och det är ju några veckor, säkert en månad har gått, och jag har ju fortfarande varje dag tänkt på det. Just den här aktivistkänslan försvann ju efter några dagar, men jag har ändå... Jag har en plan om att lägga om min kost. Och jag har påbörjat det.
Det här dokumentären handlar ju om boskapsskötsel och hela så att säga köttindustrin. Men ur ett litet annat perspektiv än vad vi är vana att se. Det finns ju egentligen tre aspekter på det här med köttkonsumtion. Det finns ju de som tycker att vi inte ska äta kött för att djuren lider. Och vi har sett hemska bilder på hur djuren hålls och de får åka i små burar på lastbilar. Ja, de är i burar i princip hela sitt liv.
Och de lever när de blir kokade. Alltså det finns massa olika så här
hemskt
skräcksyner som man har
vilket
sett.
Vilket är helt förståeligt att man reagerar på det. Sen så har vi ju sett dokumentärer som handlar om hälsoeffekterna av att äta för mycket kött. Som till exempel Forks Over Knives som jag nämnde, men det finns ju väldigt många andra. Det här handlar istället om miljöpåverkan av köttproduktionen, egentligen boskapshållningen.
Och det här har man ju hört om några år tillbaka nu. Kossor fiser ut metangas. Och det är ungefär...
Det är det ju inte.
Nej, men det är det man har fått höra. Och man tänker, ja. Det kan väl inte vara så jävla farligt. Som någon sa i filmen också. Det är en kofis liksom.
What about it?
Ja. Men här går man ju in på betydligt...
Ja, så anledningen, hela bakgrundstiteln handlar ju egentligen om att det finns ingen som vill prata om det här. Det finns rapporter från FN där det står mycket klart och tydligt att kött- och mejeriindustrin på en global nivå står för 51% av då alla växthusgaser. De metangaserna som kossorna släpper ut, då, kofisar helt enkelt, står för mer än hela transportindustrin. Då pratar vi alltså om alla utsläpp från bilar, båtar, bussar, tåg, flyg.
Och då snackar vi bara fjärtar.
Ja, och då pratar vi bara om växthusgaser. Sen så handlar det om hur mycket vatten de här kossorna konsumerar, de själva. Och sen även då hur mycket vatten som krävs för att odla grödor. Och sen handlar det om hur mycket landområden som krävs både till betesmark för kossorna och för att odla grödor som bara går till kossorna och inte till människor.
Mm. Bara för att nämna något, liksom, alltså för att få ett konkret exempel som man också tar upp här i filmen. För att ta fram en enda cheeseburgare så krävs
Köttet, alltså cheeseburgaren.
Ja, då har man inte ens räknat med det andra. Då krävs det alltså, jag tyckte det var ett väldigt bra exempel. Gå in i duschen, sätt igång den. Kliv ut och låt den stå på i 2 månader. Den mängden vatten för en fucking cheeseburgare. Det är...
En fucking cheeseburgare. Det är helt galet. Ja, det är precis som du säger. Det är alltså 2500 liter räknar vi då för en cheeseburgare. Eller 20 000 liter för 1 kilo kött.
Det här hör man ju själv. Det är helt ohållbart.
Ja, och alltså, syftet då, eller... Det, huvudpunkten i den här dokumentären handlar, för det första är ju syftet att plocka fram alla de här faktorna, men konfrontera då miljörättsorganisationerna som Greenpeace, alla de här organisationerna som värnar om regnskogen och världshaven, varför de inte pratar om det här. För går man in på respektive hemsidor som Kip gör, producenten av det här.
Och regissören.
Så finns det ingen som vill prata om det här. Det finns ingen som vill röra ämnet.
Till en början är ju det liksom mysteriet. Om man då tänker lite på hur filmen är uppbyggd så är det det som gör
det
att man sitter kvar
lite.
Ja, precis. Man blir ju lite spänd sådär. Ja, men vad är det här för något egentligen? Ingen av de här organisationerna vill erkänna. Och de slingrar, de blir som politiker och liksom verkligen undviker att säga det. Och när han då kommer med fakta så liksom försöker de att undvika att säga ja eller nej. Och...
Ja, de slingrar sig och säger att de inte vet kanske. Fast de jobbar som liksom, vägställande direktör på organisationen i fråga.
För mig blev det oerhört tydligt när man har sett intervju på intervju på intervju med ledande figurer inom de här stora miljöorganisationerna och så sen kommer en intervju med en vd på ett mejeriföretag.
Ja.
Och han säger själv, han behöver inte ens locka fram det hela, utan han säger att det här är helt ohållbart, det här funkar inte alls på ett globalt perspektiv.
Ja, men det är...
Han driver ett vinstdrivande mejeriföretag liksom.
Ja. Och han säger själv att ja, men det är inte hållbart att alla människor, eller hållbart eller ens självklart eller ens troligt att alla människor på planeten ska kunna äta mejeriprodukter.
Ja.
Ja, nej, men för att rabbla upp lite fakta här då, som precis som vi nämnde där med cheeseburgaren, har duschen rinnande i 2 månader, så mycket vatten går åt. 51% av alla växthusgaser kommer från boskapshållning. 30% av all jordens vattenförbrukning. 91% av skövlingen av Amazonas regnskog i Brasilien.
Mm.
91% är alltså betesmark och soja som du odlar för att ge som bete.
Och där är det också sjuka att väldigt många aktivister har ju blivit mördade också där mellan 1995 och 2015.
Ja, vad sa de?
1100
stycken. Ja. På 20 år. 1100 personer har blivit mördade då på grund av att de har talat emot köttindustrin.
Mm.
Så det finns ju enorma pengar i det här. Och där kommer vi återigen till pudens kärna.
Ja, och sen den här biten med FBI. Alltså där börjar jag bli lite mörkrädd. Om du kritiserar köttindustrin i USA, alltså då FBI helt enkelt utmålar aktivister inom det här området som terrorister, så skulle Greenpeace, det säger de inte här, men slutsatsen blir ju av det de säger ungefär så här, att skulle Greenpeace till exempel då erkänna det här problemet, skulle det klassificeras som en terroristorganisation av FBI.
Ja, det handlar egentligen om att talar du illa om köttindustrin i USA och skada den produktionen och skada den ekonomin, så...
Klassas ju som landsförrädare.
Ja, under The Patriot Act som de har där. Men det handlar ju mer om amerikansk politik, och det är ju en helt annan fråga.
Jag brukar känna så, när en film får mig att ställa frågor och börja tänka, då har ju en film lyckats.
Absolut.
Och det jag tycker blir intressant nu i vår diskussion är varför lyckas? Alltså, är det faktan i sig som är så svindlande? Eller är det sättet den är uppbyggd? Eller är det tillsammans? Alltså, hade man kunnat gjort en skittråkig film, men med den här faktan? Och
absolut.
Vi hade varit lika engagerade nu. Eller handlar det om formatet?
Den är ju skickligt gjord, skulle jag vilja säga. Det är ju, ja, som alla historier. Han målar ju upp en historia. Som alla historier så har han ju en... inledningen är ju otroligt stark.
Mm.
Du blir ju hooked. Tittar du på den här, börjar du titta på den här dokumentären, så är du ju hooked. Första 30 sekunderna, där är du hooked. Sen så använder han en uppbyggnad där det liksom...
Alltså frågetecknen börjar hopas helt
exakt.
Enkelt.
Frågeställningarna.
Varför pratar ingen om det här? Det ekar ju bara liksom, vad fan är det för... Sen börjar han ju bygga upp den här mardrömsbilden av att jorden kommer gå under. I princip att haven kommer dö, lungorna, alltså Amazonas kommer helt förintas, vi kommer att dö, planeten kommer att förstöras. Och så sen så lyckas han ju vända det här, men hur kan vi göra för att förändra det här? Och få mig som tittare att känna att ja, det går ju att förändra.
Han så är det klart, han ställer frågor, han kommer med ett svar.
Mm.
Vilket egentligen då är, men frågeställningen är ju, varför vill de här organisationerna inte prata om det här ämnet? Varför vill inte de prata om kossor egentligen? Cowspiracy. Och det handlar ju om pengar, såklart. Alltså det är en otroligt stor industri. Det antyds ju, även fast det inte på något sätt sägs, det antyds ju att lobbyverksamheterna i USA donerar pengar till miljörättsorganisationer.
Ja, och Greenpeace i synnerlighet då, verkligen.
Och man konstaterar att de här organisationerna, det är ju företag.
Mm.
Det är ju medlemsorganisationer. De lever ju på donationer. Att säga till folk att de måste sluta äta kött, eller ge dem dåligt samvete, egentligen är det handlar om. Att ge folk dåligt samvete för att de äter kött, det kan ju mycket väl vara det som gör att de inte ger dem tillräckligt stora donationer, vilket då äventyrar överlevnaden för företaget.
Mm. Men då undrar man ju, är det här någonting de jobbar med i det tysta? Fast samtidigt... Då,
men hur ska du göra det?
Ja, det går inte.
Det måste ju påverka den stora massan. Liksom.
Ja, men det kan ju handla om lobbyverksamhet med politiker och sådär också, som de arbetar med. Men,
jag har svårt att tro det.
Ja.
Jag vet att du alltid vill tro väl om alla människor, men...
Nej, men på riktigt så känner jag i det här fallet, i sådana här sammanhang när det är företag inblandat, så tror jag inte väl om någon, utan då är jag väldigt, väldigt cynisk.
Ja, vad är väldigt bra med den här då? Dramaturgiskt så är den bra.
Mm.
Och han använder musiken väldigt bra, tycker jag.
Mm, även om
jag tycker tydligt.
Det här... Den sticker ju fram, det är ett gitarrplång som återkommer i hela filmen, som jag ärligt talat tycker är lite jobbigt. Jag känner bara, men kan du... Nej.
Men du är ju musiker också.
Ja.
Jag tror att det är kanske lite yrkesskala.
Mm, möjligen.
Jag tycker att den låter bra. Den är lite så här catchy och driver den framåt lite grann. Och sen så har han ju, det blir väldigt effektfullt när han tar bort den.
Mm.
Vilket han gör när det är verkligen, han vill göra en poäng.
Bland annat där i första scenen. Då kanske inte just den musiken, men någon form av musik är det. Ja, han sitter och har en intervju och det är en man då som svarar på frågor från en sån här miljöorganisation. Mm. Och han frågar liksom, vad är de största liksom bidragande orsakerna till klimatförändringarna, eller ja, växthuseffekten. Och han radar upp alla de här, det är bilar och bla bla bla.
Vi bränner fossila bränslen.
Ja. Och så sen så, what about cows? Liksom, what about them?
Ja, och sen blir det tyst liksom.
Och då liksom känner man bara, det är det du pratade om när du sa 30 sekunder in.
Ja.
Då känner man ju bara, oh, what?
Ja, men det är ju så bizarrt liksom. Ja. I en foto så pratar man ju mycket om negative space. Nu kommer jag igen med en sån här konstig term som folk inte kommer förstå. Negative space handlar egentligen om att man medvetet inte fyller en del av bilden med någonting. En medveten tomhet i bilden, så att säga.
Just det.
För att porträttera då, eller ge en viss typ av effekt. Men Och det här, jag vet inte, det här med avsaknad av ljud, att han stänger av ljud, det är någonting som används väldigt ofta. Liksom. Mm. Du fyller ut ljud, liksom ett utrymme med ljud, och sen så tar du bort det, så blir det ju lika effektfullt som att du, om du ändrar musiken eller lägger till den. Jag vet inte om det finns en term som negative space fast i ljud.
Alltså i musikvärlden så kallar man ju det för break. Liksom.
Oj, vad romantiskt.
Det som sker är att du kör. Och så fortsätter det. Då kan man vara tyst några takter. Och det är ungefär så det används här. För att det blir ju, där spelar också tystnad en roll. Fast nu snackar vi verkligen i musik, inte i filmkonsten. Jag vet inte vad man ska kalla det, men det blir ju någon form av...
en break.
Det blir ju en spänning som uppstår. Och här nästan blir det ju ett comic relief nästan på något sätt, för att det blir så absurt när musiken händer och så blir det tyst och så sägs det någonting som man bara, what? Och det får ju honom verkligen, de orden spelar ju väldigt, väldigt mycket då viktigare roll än om musiken hade fortsatt och allt hade varit så vanligt.
Exakt. Det läggs ju väldigt som en understryk. Och det här lite på sätt konstaterandet att det är lobbyverksamheter som påverkar, och det är en väldigt stor industri och det rör sig väldigt mycket pengar, och det är troligtvis kanske där, och kanske också det här med att folk faktiskt har blivit mördade, men det är väl framförallt i Sydamerika då. Det spelar en roll, och det får man väl nästan kalla som point of no return i det här fallet, om man nu ska använda den dramaturgiska modellen. Sen så rinner det ju ut i någon form av upplösning där du presenterar med ett svar, för man blir lite så här, jaha, men det är väl som allting annat då liksom. Hur ska man
lösa det här liksom?
Ja. Och svaret på det är väl helt enkelt att det enda sättet att lösa det här är att
sluta äta kött.
Påverka dig själv.
Och det är där också hoppkänslan växer till liv. För man märker hur mycket bara en person påverkar det här. Hur mycket jag som person skulle kunna påverka genom att sluta äta. Och skulle jag få med mig 10 till? Så alltså det är de också, vad ska man säga, appellerar till.
Jag tror att du, utan att ha räknat på det, så jag menar, om du slutar äta kött, du skulle inte ens behöva bli vegan. Om du slutar äta kött så tror jag att du skulle spara in mindre än om du inte körde en bil. Liksom.
Precis. Alltså mer än precis.
Ja, exakt. Jag har som sagt inte räknat på, men...
Ett hett tips som de också pratar om, istället för att köra köttfri måndag så kan man köra köttmåndag.
Ja.
Man kör vegetariskt 6 dagar i veckan och kött en dag i veckan, istället för att köra en köttfri måndag, för det spelar ingen jävla roll.
Nej, det var ju rätt intressant retorik där. Så här, men kör köttfri måndag om ni känner för det liksom, så kan ni ju skita i miljön eller då djurhållningen de övriga 6 dagarna i veckan. Men nu det... låter det sådär, det där är aktivist Oscar som pratar det.
Ja. Men det vi räknade ut det när vi såg filmen nu, att en gång i månaden kan man äta en kötträtt om man ska leva efter liksom, riktigt hållbar liksom, hållning då.
De har ju räknat ut, det finns ju någon siffra här. Vi äter ju som sagt 48 kilo kött per person år i Sverige. Och det är ju lite, ja, vad sa vi, 900 någonting gram i veckan som vi äter just nu. Och det som vi skulle behöva äta då på en global nivå, det är 55 gram kött och mejeriprodukter sammanlagt i veckan. Vilket är då lite, ja, vad blir det? 220 gram i månaden om man räknar 4 veckor. Så du kan äta en quarter pounder på McDonald's en gång i månaden. Fästa till det lite grann.
Ja, men eller käka köttgrytan och liksom
en gång i månaden. Då är det kanske godare att laga en riktigt fin beef bourguignon.
Precis. Eller en carbonades som jag ska laga imorgon.
Är det så? Är det kött i den?
Det är kött i den, fast det är älgkött.
Okej, okay, ja, men det är en intressant diskussion. Där kan vi gå in lite grann. Jag menar, vilt måste ju vara okej.
Okay. Ja, så länge inte det blir en liksom bransch på samma sätt.
Ja, men då är det liksom, ju samma sak. Ja. Jag menar, börjar vi föda upp älgar som vi följer upp kossor, då är det ingen jävla skillnad.
Men i nu, så länge vi snackar vilt som är jagat under liksom ordnade former där det handlar om att hålla ner älgpopulationen för att annars blir det kaos. Ja, då kan man äta älgkött.
En intressant sak som de nämner i den här dokumentären är ju då att givetvis så han tar ju upp flera olika aspekter. Och bland annat då ekologiskt, alltså att ekologiskt producerat kött där djuren får gå fritt och beta fritt och de får inga antibiotika och de slipper stå i burar i någon form av köttfabrik. Och det är ju givetvis jättebra. De mår jättebra och vi som äter köttet, vi mår också bra eftersom det inte är fullt med antibiotika. Men tittar man miljömässigt så är det faktiskt sämre. Därför att rent krasst, bara för att det tar 23 månader för en kossa som betar fritt att, det låter ju hemskt, uppnå slaktbar ålder. Medan det tar 15 månader för en foderfödd kossa. Och mellanskillnaden där på 8 månader, då släpper de ut så mycket utsläpp och dricker så mycket vatten att det är en jättestor skillnad miljömässigt.
Ja, och dessutom så krävs det mer betesmarker och så vidare då för...
Ja, alltså för landytan som skulle krävas för att all köttproduktion skulle vara ekologisk med fri... där kossorna betar fritt, det är ju ohållbart.
Ja, då har vi ingen regnskog kvar överhuvudtaget.
Ja, det finns ju ingen... Nej. Det finns ju inte rimlig jord.
Hur många...
Planet.
Hur många fotbollsplaner var det i sekunden? En fotbollsplan i sekunden?
En amerikansk fotbollsplan i sekunden. Ja. Nu har inte jag koll på om det är större eller mindre än en svensk fotboll, vanlig, riktig fotboll.
Så mycket regnskog skövlas.
En fotbollsplan i sekunden.
Bara på grund av det här alltså.
Ja. Och det är ju då för att betesmark och för att odla soja. Så vill du vill du vara miljövänlig så då räcker det faktiskt inte att du slutar dricka mjölk. Du måste
skippa sojaprodukter också.
Soja. Ja, det var lite sån här. Ett glas mjölk. Dricker du ett glas mjölk så har du tagit 1000 glas vatten att producera det glas mjölk. Jag är uppvuxen på mjölk. Man fick ju, när jag var liten så var ju 3 miljarder år sedan ungefär. då sa de att men du måste dricka mjölk liksom, för att man ska bli stark och få mycket kalcium.
Mjölk, det är till för att få en nyfödd kalv att på bara några månader växa upp och bli en fet jävla ko.
Ja, vad han sa, det är tillväxthormon som gör att du ska, tillväxtvätska som i meningen är att du ska växa, få en kalv och växa till en 180 kilos ko på så kort tid som möjligt.
Det säger sig självt att det kanske inte är så nyttigt för kroppen. Det var en läkare som satt och berättade kring det här.
Den är otroligt faktafylld, den här dokumentären.
Om man ska komma med någon form av kritik så kan jag känna att ibland går det lite för fort med faktan. Alltså det kommer så här... Man hinner liksom inte riktigt hänga med alla gånger.
Nej, då... nu har vi ju liksom så här... ägnat oss att skriva ner lite fakta, men tittar du bara på den här, då är det väldigt få fakta som du kanske kommer ihåg en eller två grejer.
Det man kommer ihåg, det är till exempel den här med duschen och så. Och det här
vattnet.
Ja. Och en tydlig grej också. Är du vegan, då behövs 10 kvadratmeter för en person att leva, för att du som person ska kunna ha ett kretslopp som fungerar då.
Du ska få tillräckligt mycket mat. Mm.
Är du vegetarian fast bara äter äggprodukter, då inte mjölk fortfarande, ja, då behöver du 20 kvadrat. Men ska du käka kött och mejeriprodukter på det, då behöver du helt plötsligt 2 fotbollsplaner. Alltså den här typ, de faktan som blir så tydliga och pedagogiska, det stannar ju kvar. Och det är väl det som är, det har de väl också tänkt på.
Alltså det presenteras ju med en grafik.
Precis.
Som faktiskt är bra.
Men det är väldigt mycket fakta som svävar förbi. Men där kände jag att det ibland kommer det lite väl mycket fakta för att det ska kunna tas in. Men som sagt, man räddar ju det då genom de här mer pedagogiska exemplen. Så att säga.
Har vi sålt in det här nu då?
Ja, det måste vi ha gjort alltså.
Vi nämnde ju faktarutan, men vi har inte pratat om det sen. Den här är ju producerad av Leonardo DiCaprio.
Och det är ju lite intressant. Alltså, han är ju exekutiv producent. Och det är ju en roll som...
Det betyder att han har varit inblandad i produktionen. Precis, han har inte bara betalat.
Nej, Och alltså, just termen exekutiv producent är ganska svår att förklara, för den kan betyda väldigt olika saker.
Du kan ju vara exekutiv i olika grader, skulle man säga.
Precis. I det här fallet så förklaras det när vi försökte läsa lite på vad har egentligen DiCaprio gjort i den här filmen. Det han har gjort är att sålt in den här filmen, hjälpt dem att sälja in den till Netflix. Och där igenom blev han exekutiv producent. I vissa fall kan den exekutiva producenten vara den som är projektledare för hela, liksom, den huvudsakliga ansvaret för allt som har med filmen att göra.
Jag hoppas det känns som att vi låter som proffs.
Ja, alltså det här är någonting jag har fått fram efter 10, alltså jag har alltid varit intresserad av vad betyder det här, vad betyder det här? Så jag har försökt förstå vad fan en exekutiv producent gör. Och det är ungefär det här jag kommer fram till efter 10 år av spaningar. Säger ganska mycket om min...
Du märkte att jag lämnade det osagt där lite. Är det någonting som du känner att vi inte har sagt?
Ja, någonting vi inte har pratat så mycket om, det tycker jag är stilistiskt. Mm-hmm. Alltså om man tänker så här, den är ju inte särskilt snygg, den här dokumentären. Om man tänker i jämförelse med The Jinx då till exempel.
Nej, det är ju två olika saker. Men den är ju väldigt dokumentärisk.
Ja, men det är verkligen en dokumentär.
Vilket känns helt okej. Det är typ som att grafiken som man använder, den är ju lite sunkig typ. Men den funkar ju. Det är en billig produktion. Det känns ju som att han har gjort den själv. Liksom.
Och det märker man när man kollar på IMDb till exempel och tittar på Crude. Man är ganska van vid att det är 50 pers inblandat.
Ja, eller mer.
Är det en liten produktion brukar det vara runt 50 pers inblandat. I det här är det liksom 2 personer. Ja. Och så dyker upp en tredje. Vem är det? Och så Leonardo DiCaprio. Så sammanlagt 4 personer i Crude, inklusive film, kamerateam och alltihop. För de har filmat själva. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Att 4 personer kan göra, sammanställa och färdigställa en film som visas i hela världen och blir en stor, stor grej.
Men det bevisar väl bara hur tyngden på ämnet, skulle jag vilja säga. Om man ska vara lite kritisk så får jag vara kritisk.
Kör, det är lite din specialitet.
Jag gillar att vända och vida på saker och hitta grejer som jag inte gillar. Nej, men det finns faktiskt en... Jag var inne lite på det förut, att det finns ju 3 olika aspekter på det här med köttproduktion. Och ja, du har djuren lider-aspekten, du har hälsoaspekten och du har miljöaspekten. Och som sagt, det här känns ju väldigt informativt och bra och presenterat på ett bra och ett sätt som man kan ta till sig. Men det finns speciellt en scen i filmen som jag tycker att... det handlar helt enkelt om mot slutet, när han besöker någon form av... Sustainable farm, så att säga, där de har, vad är det, gräsänder?
Ja, jag tror det.
Och han visar rätt hemska bilder där man då slaktar en gräsand och hugger huvudet av den, bokstavligen, med en yxa. Och givetvis så är det här inte någonting som någon vill titta på, och det är ju rätt fruktansvärt. Vi, så att säga, storstadsmänniskor tänkte jag säga, som, jag har i alla fall inte slaktat någon djur i skogen, även fast det säkert finns många som har gjort det. Ja, jag tror på något sätt att ska man prata om det här och ska man närma sig det här, så kanske man får vara lite försiktig med det här aktivisttänket. Säger jag, nu ser jag på din ansiktsuttryck att du inte håller med mig. Men, för jag menar, djuren lider, de som blir motiverade av den
aspekten.
Ja, de släpper ut minkar som sen dör i naturen, och det är väldigt mycket sådär aktivistförhållningssätt, så att säga. Och hälsoaspekten är det väl inte riktigt lika mycket. Jag menar, din egen hälsa är ju din egen hälsa, så att säga. Så det är bara, där får du väl ta ett beslut lite själv. Men ska vi in och, jag vet inte, jag tycker att han hade kunnat skippa den scenen. Om vi sammanfattar det så, nu var ute lite där och virrade.
Jag tycker ju att, som vi var inne på tidigare, att man, här ser man ju liksom det stora perspektivet. Jorden kommer att gå under om vi inte tar tag i det här. Vi måste sluta äta kött, vi måste dra ner på det här och bla bla bla. Men här blir det också ännu tydligare. Det här är vad som sker. Alltså, varje gång du äter kött så har det här skett för att du ska kunna äta kött.
Men det vet ju alla.
Men folk ser det inte, folk vill inte se det. Men när man ser det blir det så tydligt. Jag tycker det är ett ganska skickligt knep för att styrka en tes. Först har du haft det här stora perspektivet som man också blir engagerad av. Men man glömmer det till slut kanske och man känner att ja, jag kan inte göra det. Det är någon maktlöshetskänsla kanske. Men här blir det också så tydligt att ja, men jag tycker just att det skedde i slutet också. Nu har vi pratat om det här på ett stort perspektiv. Men och så kommer man fram dit och ser, och det här är faktiskt det som sker varje dag, varje sekund, för att du ska få din jävla köttbit. Och jag tycker det är ett jävligt skickligt grepp, för där blir det kommer till sin spets. Det är inte bara miljön, det är inte bara liksom att vi kommer dö allihopa, utan vi dödar också för att få det här köttet på bordet. Jag tycker det var, jag håller inte alls med det, jag tycker det var väldigt skickligt att man hade med det också i slutet. För då kom det också en... Det blir så absurt att det är en sån här en diskussion. Liksom.
Men om jag ställer den här frågan. Men du har ju precis som många andra, inklusive mig, ätit kött nästan varje dag.
Mm.
Jag menar, i hela ditt liv.
Mm.
Och jag menar, du har inte suttit och tänkt på hur de här kossorna och grisarna och änderna och kalvarna.
Nej.
Eller skvädgrisarna har lidit liksom.
Nej.
Och jag tror att risken är att när du visar en sån här scen så det har ju en väldigt chockerande effekt.
Du menar att man går in i någon form av försvar och att man så stänger av?
Ja, men vi har ju sett det förut.
Mm.
Och sen så slutar det med att man inte kommer ihåg det. Eller det blir det är liksom för hemskt. Hjärnan på något sätt.
Ja, försvarsmekanismerna.
Ja, alltså hjärnan blockerar bort det så att säga. Det går ju inte.
Ja, fast jag tycker fortfarande att jag har lyckats ganska bra. För både du och jag, det vi har pratat om är ju inte det. Utan det vi har pratat om är det andra.
Ja, och för mig, det här är en ytterst personlig fråga. Utan, jag har tittat på andra dokumentärer som jag har nämnt. Och det är klart, man mår dåligt, man har ångest, man vill absolut inte se några djur lida. Men det som i alla fall haft en påverkan på mig är att tänka så här, wow, okej. Det här är verkligen viktigt.
Mm.
Jo, men det är miljöaspekten.
Det har du rätt i, för hjärnan, alltså människan fungerar ju så att saker som är för obehagliga, de slår man ifrån sig. Och till exempel, jag menar, det faktum att vi alla ska dö till exempel.
Mm.
Jag menar, det är ingenting man går och tänker på varje dag, hela tiden. För skulle vi göra det, alltså vi har ju... Alltså en mänsklig hjärna, det är väl det som skiljer oss ifrån... Alltså, det är det som gör att vi kan vara medvetna, men ändå inte bara ta livet av oss på en gång. Av ren panik.
Mm.
Vi har en förmåga att bara förtränga. En förmåga att förtränga fakta, ja, helt enkelt. Som blir för jobbiga för att vi ska kunna känna...
Det är ju överlevnadsmekanismen.
Ja. Så det, där håller jag ju med dig. Men jag tycker inte det försakar något här. Utan jag tycker det också gör att saker kommer till sin spets. Att det blir så tydligt vad det egentligen är vi snackar om. För att vi ska få köttet på bordet. Det är inte bara den aspekten att det förstör hela jävla planeten, utan det är också det här. Vi tar faktiskt livet
på,
ja, precis. Ja. Jag tycker det var bra. Det kändes som bara, där sattes liksom näven i bordet. Och det var där liksom, så här är det. Jag vet inte, jag tyckte det var ett bra filmiskt grepp.
Ja, jag tror att han kanske tappade några där. Det finns risken att han tappar.
Jag tror, för det händer så sent. All fakta är redan presenterad. Alltså hade han tappat någon så hade de slutat titta innan dess.
Mm.
Har man kollat så långt så har man redan fått in det här.
Då kommer man ju inte till det. Det här är ju precis innan lösningen.
Mm, nej, det är sant.
Så jag hade i alla fall... Jag förstår ju den effekten du har av att visa en sån scen. Jag hade kanske tagit ut den.
Jag kan ju hålla med om att det är lite effektsökande kanske. Men jag tycker det var ett bra grepp.
Mm.
Ja, men det vi hade lite mer att prata om ändå här.
Det måste jag ändå säga. Sammanfattningsvis då, Oscar. Det har jag sagt några gånger nu. Det känns som att jag har velat avsluta det här avsnittet i förtur.
Här är det faktum att klockan är 00:30 på natten.
Och här är hjärtan. Så det kan vara det.
Ja. Sammanfattningsvis skulle jag, om man ska ge den här ett betyg som vi ändå har gjort på förra filmen.
Ja, det gjorde vi ju faktiskt.
Men det gjorde vi inte på The Jinx. Den ja, skulle ge full pott. Det var väl ganska under...
Ja, den var rätt bra. Den var ju fantastisk faktiskt.
En femma. Ja. Femma. Ja, jag säger till den här... Alltså ja, det är svårt känner jag att som dokument... Alltså som film sätta ett betyg på den här tycker jag. För att jag vet inte riktigt om det är filmen eller ämnet som gör att jag går igång så mycket på den här filmen. Så jag har men å andra sidan, det faktum att den gör det, då är det ju en bra film. Ja,
ja det blir lite över i hönan eller ägget.
Precis. Men därför så kanske jag inte riktigt kan sätta ett betyg på den här filmen, men måste jag göra det? Så
jag väljer att göra det. Får jag börja? Får jag avbryta?
Ja, kör.
Du får lite betänketid. Ja, ja. Jag gör det lite lättare för mig själv. Jag säger ämnesval 5 och produktion, presentation kanske en svag 4.
Mm.
3,5.
Inga halvor här.
Okej. Okay. Men om jag säger 4 minus då?
Nej, det är inte gamla skolsystemet där. Utan...
3.
Mm.
Ja, 3 är produktion och presentation. Det finns saker han skulle kunna göra bättre. Det skulle kunna vara snyggare. Det skulle kunna vara... Samtidigt så fyller det liksom... Det är dokumentär och allting förlåtet.
Mm. Jag håller med. Jag säger också 3 och 5.
Mm. Det här är definitivt någonting som du som lyssnare ska titta på. Och sen så får du väl helt enkelt göra din egen bilda din egen uppfattning och bestämma dig för om du känner att du ska förändra någonting hos dig själv. Du får jättegärna mejla till oss.
spoileralertpodden@gmail.com är då mejladressen.
Berätta gärna vad du tyckte om avsnittet, om du, vad du tycker efter att ha sett Cowspiracy och kanske vad du vill att vi ska titta och prata på i ett annat avsnitt.
Mm. Prata om framförallt, inte så mycket på. Nu börjar klockan bli mycket, det är dags att stänga av. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket och ha en trevlig filmvecka.